kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för det här programmet. Ja, i Bibeltimman så får du lyssna på bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Matteus evangeliet dessa bibelförklaringar är. Vill du lyssna på dem i kyrkan så är dessa bibelförklaringar på tisdagar klockan 18.30. Och så kan du lyssna till dem då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 42.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagen. Då vi ska läsa och utlägga Matteus evangeliets 15 kapitel tillsammans. Vi börjar med att be. Herre, tack för ditt ord. Tack för din närvaro. Tack att ordet inte förändras och andemeningen i ditt ord förändras inte heller. Budskapet till oss är detsamma som det var när du vandrade med oss här på jorden. Hjälp oss att skåda undren i din lag, förstå sammanhangen men också få upp ögonen för de detaljer som kan vara betydelsefulla för oss. Herre, du ser att vi som är samlade ikväll, vi har olika funderingar, olika tankar, olika behov. Tack att du kan möta var och en av oss just där vi befinner oss. Herre, vi ber för den här kvällen och vi ber för de som lyssnar på radioapparaterna också. Herre, tack för att du har lovat att ditt ord ska utföra det som du har tänkt att det ska utföra. Var helst det predikas och undervisas. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Som sagt, vi är i Matteus evangeliets 15 kapitel och vi hade börjat där. Jag tror till och med att vi hade läst de 9 första verserna, även om vi inte hann kommentera färdigt allting. En kort repetition bara av vad vi slutade förra gången. Vi talade om den där offergåvan som det nämns om i den 5 versen. Den som kallas för korban. Det var ju så att Guds lag, alltså de 10 orden. Där finns ju det 4:e budordet. Hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Det var klart och tydligt budord och det var ju från Herren. Och det var ju det som gällde helt och fullt. Så det var inte så mycket att diskutera om den saken. Men sen utöver det som var skrivet, så fick man ju lägga till och tiderna förändrades allt eftersom århundradena gick och tillämpningarna kunde skifta av ett och samma ord. Och det är inte så konstigt. Och nya frågeställningar uppstår och nya svar formuleras och det är inte alltid att de där svaren och sedvänjorna som uppstår stämmer helt och hållet överens med varandra sinsemellan. Och det är det som är bekymret här då. För nu fanns det en sån sedvänja att man kunde sätta undan en offergåva i förtid så att säga. Och den där offergåvan den var som ett löftesoffer. Man lovade den till templet. Även om det inte betalades ut på en gång så reserverades de pengarna. Och sedan vid faderns eller moderns död så skulle den delen av arvet alltså gå till tempeltjänsten. Och nu hade den här sedvänjan växt sig starkt och man menade att den var viktig och den fick man inte ändra på. Faktum var ju att många av de här sedvänjorna vägde ju väl så tungt. För man tänkte sig att den heliga ande verkade också utanför skriften. Verkar ju också i utläggningen av skriften och i den muntliga traditionen. När man ger det vidare från generation till generation så är den heliga ande verksam också i det. Och därför så tillmättes de äldste stadgar ganska stor betydelse. Och vi snuddade lite grann vid det principiella problemet med förhållandet mellan skriften och traditionen. Jag tror inte att vi svarade på den frågan för att jag tror faktiskt att man kan svara på olika sätt och utan att det egentligen behöver vara motsägelsefullt. Det är ju så att vilket kommer först, skriften eller traditionen? Ja, om du svarar skriften så är det riktigt, men svarar du traditionen så är det riktigt också. De är så att säga betydelsefulla båda två. Men om det kommer till en motsättning så är ju det skrivna naturligtvis ännu tyngre som vi ska se här. För då var det som så att när man hade vikt de här pengarna till tempeltjänsten, så kunde ju det olyckliga hända att mor och far fick lida brist. Och de kanske inte fick den omsorg som de skulle. De kanske inte hade den ekonomi som man skulle. Samtidigt som man hade reserverat de där pengarna som man inte fick ta. Och skulle man ta dem, så skulle man bryta mot sedvänjan. Men å andra sidan, och det är det Jesus säger här, om man inte tar de pengarna, då bryter man ju mot det fjärde budet. För vi ska ju hedra våra föräldrar. Det är klart man skulle kunna säga då att om man låter pengarna vara orörda och verkligen gå till templet, så är det ett sätt att hedra sina föräldrar. Ja, ni ser, man kan diskutera det här fram och tillbaka och lägga an olika synpunkter på det. Och det var precis här vad Jesus gjorde. För det börjar ju med att han hade blivit anfäktad, så att säga, med frågan i den andra versen om varför hans lärjungar inte tvättade händerna. Och då svarade han inte omedelbart på det, utan då målar han upp det här scenariot som jag återberättar nu och ger det tillbaka till dem, så de verkligen får någonting att tänka på. Det var som sagt var inte ovanligt att det blev en motsättning mellan olika tillämpningar, och kanske till och med rent av att man kan plocka fram olika skriftord och så visa att de är motsägelsefulla. Det skulle vi kunna göra inte bara från Gamla testamentet utan från Nya testamentet också. Man plockar fram två skriftord och så visar man att det är en motsättning. Och då är det ju så att då måste man ha tolkningsnycklar. Man måste tänka efter vad det är för något som har tolkningsföreträde. Man måste se orden i sitt sammanhang, och plötsligt så är det lite mer komplicerat än att bara läsa rakt av. Det som sagt var inte något att förvånas över egentligen. Det är ju på samma sätt i vilken lagstiftning som helst eller lagtext som helst. Om vi tar svensk lag, så kanske man kan läsa lagen i samband med ett åtal till exempel, men sedan utvecklar sig inte bara tolkningar utan också olika rättsliga praxis. Inte någonting märkvärdigt egentligen, utan så måste man göra. Och i Gamla testamentet hos fariseerna och de skriftlärda, och särskilt hos Jesus som vi ska se ytterligare framöver, så fanns det en tolkningsnyckel, nämligen kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan. Den skulle alltid gå först. Vi märker det i ett annat exempel. Om ni kommer ihåg det där exemplet, vad det nu står, där Jesus frågar om man får göra någonting gott på sabbaten. För då så säger ju budet att man får inte arbeta på sabbaten, och man skulle inte då man skulle inte få bota sjuka till exempel. Bota sjuka eller att utöva läkaryrket ansågs som ett arbete, och det skulle man ju vila ifrån på sabbaten. Och där sätter Jesus också upp den här motsättningen, och så sätter han fram den motsättningen, och så får han dem att förstå i det sammanhanget att ja, men kärleken till medmänniskan, den måste ju väga tyngre än att man håller på bokstaven. Och så lägger han ofta till det där uttrycket som ni har stött på tidigare här också, nämligen: men ni vet ingenting om barmhärtighet. Ni förstår inte hur mycket Gud älskar oss människor. Så här har de den här motsättningen mellan det fjärde budet och offergåvan. Och det Jesus gör här, det är att han säger att om man sätter sedvänjan, offergåvan, framför det fjärde budet, vilket man inte kan göra, säger Jesus, men om man skulle göra det, då har man ju satt skriften ur spel. Då gäller ju inte fjärde budet plötsligt. Och så kan man aldrig göra, menar Jesus. Jag kommer ihåg något av de första bibelförklaringarna som vi hade här, så talade vi om 3T. Alltså texten, den är som den är. Tolkningen och sedan tillämpningen. Tolkningen kan vara lite olika. Det kan vara två olika tolkningar som kanske tolkar texten utifrån olika aspekter och därför ser ut som om de säger emot varandra. Eller det kan vara två deltolkningar som inte alls är motsägelsefulla. Men tolkning är alltid tolkning, och det är oundvikligt. Och tillämpningen kan som sagt vara skifta från tid till annan. Och så sa jag så här, det var också en gammal rabbinsk regel: man får dock aldrig tolka eller tillämpa texterna på ett sådant sätt så att man upphäver texten. Man kan inte göra skriften om intet. Då har ju själva utgångspunkten, texten som utgångspunkten, varit fel ifrån början. Så kan man inte göra. Och det där är någonting som jag tror man skulle behöva vara medveten också i vår tid. För det händer ju allt för ofta. Man säger, ja, men det ordet kan ju inte gälla idag och så vidare. Ja, men texten är ju texten oavsett vad vi tycker om den. Sen att vi kan tolka en annan sak. Men vi får inte tolka den så att vi upphäver texten. Och det är vad Jesus säger här också. Ni kommer ihåg ifrån bergspredikan, Matteus 5:17, när Jesus säger, jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Tvärtom, jag har kommit för att fullborda lagen och profeterna. Inte den minsta prick av lagen ska förgå, säger Jesus. Så inte minst det som han säger i bergspredikan, men även det här i Matteus 15, låter oss förstå vilken syn Jesus hade på skrifterna. Man kan inte upphäva skrifterna, säger Jesus. Och när Jesus har sagt det här till de här skriftlärde, då kan jag höra tystnaden som uppstår. De blir svarslösa. De skulle aldrig klara sig ur den här situationen genom att börja argumentera för, ja men just i det här fallet så får man upphäva skriften. Det inser de att så kan de inte diskutera, utan det blir helt tyst bara. Det betyder att de räckte inte till i sin förståelse av skriften, av tolkningen, utan de blev svar skyldiga. Och det här är någonting som jag tror Jesus gjorde väldigt medvetet. Och att det är en del av hans pedagogik. Det talade vi om också när det handlade om bergspredikan. När han säger så här att ni har hört att det är sagt du ska inte dräpa. Och så går han vidare och säger, men jag säger er, den som tänker onda tankar om sin medmänniska har redan dräpt. Fast man har dräpt bara i tanken så att säga. Han skärper ju buden, ofta gör han det. Eller den här rike ynglingen som kommer till Jesus och säger, jag vill följa dig. I allt. Och Jesus säger till honom, ja då får du gå bort och sälja allt vad du äger och ge till den fattiga. Sen kan du följa mig. Och det klarar inte den här rike mannen. Och lärjungarna blir förskräckta. För de tycker alltså gång efter annan att Jesus ställer krav på sina efterföljare. Krav på oss människor som är så höga så ingen klarar av dem. Och då har jag sagt det tidigare och säger det igen. Det är en del av pedagogiken. Jesus vill att vi ska förstå att vi inte klarar av vare sig att göra lagen, fullborda lagen eller ens att följa honom. Glöm det. Ja, men hur ska det då gå? Undrade lärjungarna. Och det tog tid innan de förstod det. Men svaret är det för oss som har facit i hand att det går inte med mindre än att Gud själv hjälper oss. Gud måste ge oss ett nytt liv, ett nytt sinnelag, föda vår vilja på nytt, fylla oss med sin kärlek. Vi måste vara mottagliga för det som han gör för att överhuvudtaget kunna följa honom. Det kristna livet börjar alltså med att man tar emot. Och så fortsätter det också. Det är ju helt underbart egentligen att det kristna livet från början till slut handlar om att ta emot ifrån Gud. Och så fort vi anstränger oss så är det som en käpp i hjulet. Så fort vi anstränger oss så går det grus i maskineriet. För vi kan inte i vår egen kraft följa Herren. Vi kan bara följa honom genom den kraft som han ger oss. Och det är möjligt att fariseerna och de skriftlärde här förstod det när de blev svaret skyldiga. De inser att vi kan inte hålla både skriften och göra det bästa av den här sedvänjan korban. Vi får inte ekvationen att gå ihop. Vi är otillräckliga. Och det är just det som Jesus vill att de ska förstå. När Jesus sa till sina lärjungar att det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än vad det är för oss att följa honom, då blev ju de alldeles förskräckta och de tyckte att det var obegripligt. Samma reaktion har du här. För titta vad det står i vers 12. Jag läser vers 12 till och med 14. Lärjungarna gick då fram till honom och sa: vet du att fariseerna tog illa vid sig när de hörde detta? Jesus svarade: varje planta som min himmelske far inte har planterat skall ryckas upp med roten. Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller de båda i gropen. Vet du att de tog illa vid sig? Ja, det är klart de gjorde. Det var ju meningen också. Men meningen var inte att det skulle stanna vid det. Meningen var inte bara att de skulle ta illa vid sig, utan meningen var att de skulle komma på den tanken att vi måste nog omvända oss och börja lyssna lite mer på Jesus och lära av honom. Men icke. Utan man framhärdade i sin obotfärdighet. Och ju mer man framhärdar i sin obotfärdighet emot skriften eller emot Herren själv, desto värre blir det ju. Det är fel väg helt enkelt. Och skillnaden här är det som vi kallar för de olika paradigmen, som jag också har tjatat om flera gånger, men som är absoluta nycklar för att vi ska kunna förstå den här typen av versar, utav texter och versar. Nämligen att ur det mänskliga perspektivet så försöker vi människor alltid göra så gott vi kan, och det är inte fel. Och vi till och med anstränger oss, och vi anstränger oss mycket, och det är rätt och det är riktigt, men det är inte tillräckligt för att bli frälst. Det är inte tillräckligt för att föda sig själv på nytt. Det är inte tillräckligt för att i den meningen behaga Gud. Så det andra paradigmet, det andra mönstret, det är att när Herren själv kommer ifrån himmelen, så kommer han till oss, bryter in i vår värld. Och då har han med sig någonting fullständigt nytt, som ger oss nya möjligheter och nya förutsättningar. Och de förutsättningarna infinner sig när vi förstår något av vem han är och erkänner det, så att han blir Herren i våra liv. Så att han blir kraften, att det är hans vilja som blir avgörande. Det är han som bestämmer i vår gemenskap. Då har någonting alldeles nytt inträffat. Då har något mirakulöst inträffat. Det är frälsningen. Och den berodde inte på oss. Tvärtom, våra ansträngningar ledde ofta till att vi stängde honom utan. För vi litade på oss själva, på vår egen kraft. Men när vi gav upp det, då blev det möjligt för honom att träda in på tronen i våra liv och i vår gemenskap. Det är ett paradigmskifte. Och det är så, tror jag, man ska förstå det här när Jesus säger: varje planta som min himmelske fader inte har planerat, den ska ryckas upp med roten. Alltså, det som händer när Gud verkar, det är att han tar oss människor, rycker upp oss med roten ur det gamla paradigmet, ur vår självtillräcklighet. Får oss att sluta söka svaret och suga näringen ur denna världen. Han rycker upp oss ur det. Och så planterar han oss i sitt rike. Han föder oss på nytt och ger oss helt nya förutsättningar. Guds frälsning är alltså att han rycker upp oss ur den här världen. Vi tar oss ut ur den här världen och planterar oss i sitt rike. Nu ska ni se här att i Jesaja 60 så finns det här förebildat. För när Jesus säger som man säger där med plantan som ska ryckas upp och planteras, så är det en ganska känd gammaltestamentlig bild. Där står det om det framtida folket, Jesaja 60:21. Då alla skall i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig. Vi ska vara som plantor i himmelriket, planterade av hans händer, planterade utav Gud själv. Ni hörde också bilden i en sån saltarsalm som till exempel saltaren 1. Ni kan titta på den också. Där man liknas vid ett träd planterat vid vattenbäckar. Vers 3. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl, och så vidare. Så den bilden utav att vi är plantor i Herrens gård, trädgård, den är inte okänd. Det står förresten så här i en utav fariseernas egna texter. Alltså då tänker jag inte på gammaltestamentlig text, utan i en bok som heter Salomos salmer. Då står det så här om Herrens fromma: deras planta är rotad till evig tid. Det ska inte ryckas upp under himlens alla dagar. Och då blir ironin här i Matteus 15. När Jesus säger att varje planta som min himmelske fader inte har planterat ska ryckas upp med roten. Den ironin där blir ganska tydlig. Han säger alltså om fariseerna och de skriftlärde: jo, de är förvisso plantor som växer här, men de är inte planterade av min himmelske fader. De ska ryckas upp och de ska nyplanteras i en annan miljö som är evangeliets miljö. Klart att det är ett hårt tal. Och som om det inte räckte så lägger han på det som står där att låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Om en blind leder en blind faller de båda i gropen. Det är återigen det här med de olika paradigmen. För att om du tänker bort Gud och Guds evangelium och tänker på den här världen och människors ansträngningar att komma till Gud, så kan det förvisso vara så att några är duktigare än andra, men ingen av dem når ju fram. Låt dem vara. Om en blind leder en blind så faller de ändå båda i gropen i slutänden, även om de är duktiga. Vid ett tillfälle så var det en förkunnare som skulle förklara synden, och som förklarade synden som ett svalg emellan oss och Gud. Alltså synden är ju det som skiljer Gud och människan åt. Det gamla ordet synd är ordet sund. Det kanske ni inte visste, men synd går tillbaka på ett gammalt svenskt ord som heter sund. Inte vid sund hälsa, utan sund i betydelsen som Öresund. Alltså Danmark och Sverige skiljs åt utav ett sund. Åtskillnaden mellan människan och Gud, det är alltså synden. Synden är det som skiljer oss ifrån Gud. Och så skulle han förklara då hur brett det här sundet var. Och så tog han som ett exempel att om vi alla skulle utmana varandra att från västkusten försöka simma till USA, sa han, så kan det mycket väl vara så att en del utav oss skulle komma längre än andra. Några skulle komma riktigt långt, men det skulle vara gemensamt att ingen skulle orka fram. Det är en omöjlighet. Och den bilden passar ju bra in här också, när en blind leder en blind. Ja visst, några som är jättereligiösa och går i kyrkan varenda söndag, och kanske ännu oftare, de är jätteduktiga och de har goda råd och så, men ingen av oss räcker till i egen kraft. Vi är alla beroende av att någon kommer och öppnar våra ögon så att vi ser och förstår vem han är. Inte förrän det har skett kan vi lyssna till det som sägs. Det är vad Jesus säger här. Och vi kanske går tillbaka till vers 10. Jag hoppade över där lite grann. Men sen kallar han till sig folket. Och då säger han egentligen samma sak som jag har försökt förklara nu till dem, fast på ett helt annat sätt eller på en annan nivå så att säga. Han säger till folket: lyssna och förstå. Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne. Och så i vers 15. Petrus sa då till honom: förklara denna liknelse för oss. Jesus sa: är ni också fortfarande lika oförståndiga? Har inte ni alltså fått era ögon öppnade ännu? Har inte det nya paradigmet, mitt herravälde, brutit in hos er ännu? Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen går ner i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen, det kommer från hjärtat. Och det vill säga hjärtat, gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falsk vittnesbörd och hädelser. Gud kan ju alltid åtgärda, och vi människor kanske också kan åtgärda det här med tankar, onda tankar och mord och äktenskapsbrott och otukt och stöld och så vidare. Det är inte det farliga, utan det farliga är att det kommer från hjärtat, att vi av hjärtat gör detta. Då är det fara och färde. Och egentligen alla synder kommer ifrån hjärtat. Hjärtat är ett ont och fördärvligt ting, står det i Gamla testamentet. Och sen när det profeteras i till exempel Hesekiel, så profeteras det om att Gud ska ta ut det här stenhjärtat ur oss. Och så ska han lägga ner sitt eget hjärta, sin egen ande i oss. Det vill säga det nya paradigmet. Föda oss på nytt. Själv ta sin boning ibland oss och omforma oss inifrån. Sådant orenar människan, stod det då i vers 20. Men att äta utan att tvätta händerna, det gör inte människan oren. Alltså det är ju det som slutar, det jag läste sist, att äta utan att tvätta händerna är ju inte människan oren. Där anspelar han ju då på det, så det var ju så det började. Varför tvättar dina lärjungar inte händerna? Jesus för ner hela den frågan, för den kunde man väl ha diskuterat, att de skulle tvätta händerna. Det fanns säkert argument både för och emot och olika infallsvinklar på det bekymret. Men Jesus, han för ner samtalet på hjärtats nivå. Ungefär som om han ville säga att när Gud verkar i våra liv, då verkar Gud på hjärtats nivå. Det är inte så att Gud kommer till oss som en söndagsskollärare eller som någon som moraliserar över våra liv och säger: nu får du inte göra si och nu får du inte göra så, nu är det bäst att du skärper till dig. Så kommer ju inte Gud. Utan Gud kommer ner i hjärtat, och där korsar han över, kryssar han över, dömer han ut hela självlivet, och så placerar han sin egen son i våra liv. Och när det sker, då har vi fått nytt liv. Och när vi får nytt liv, då blir våra liv sådana som de var tänkta att bli. Man ska inte lura sig själv och tro att jaha, då måste jag ge upp allting. Ja, du måste ge upp allting, men bara för att få igen det. Därför att när du ger upp allting och får in Jesus Kristus som Herre i ditt liv, då får allt det som är ditt rätt. Då blir det genomlyst av hans ande. Då tas det upp igen. Då återförsonas och återvinns alltihop. Man får tillbaka sitt liv. Man blir så som Gud ville att vi skulle vara. Hur han ville han att vi skulle vara? Ingen av oss är väl perfekt? Nej. Men han ville att vi skulle ha Jesus som Herren. Och det skulle vara drivkraften. Hur dåliga vi sen än är, så är det just hans närvaro i mitt liv, i mitt hjärta, i mitt sinne, som är avgörande. Och det är det som Jesus nu alltså förbereder dem på att förstå. För de kunde naturligtvis inte förstå det här fullt ut. Om ni vill ha en, vi ska inte kanske egentligen gå den nytestamentliga, den första församlingens lära så att säga i förväg. Men ibland så har vi gjort det, för att det är viktigt att vi får med så mycket av helheten som möjligt också. Så på samma sätt som vi kan gripa tillbaka på Gamla testamentet, så kan vi väl titta nu då i Romarbrevet 8 är det väl. Ja, vänta, nu ska vi se. Romarbrevet 8, ja. Som nu kan vi, det är alltid farligt att gå över till en annan vers, för då plötsligt så öppnar sig så mycket så att vi får se till att vi inte fastnar här nu. Men det handlar ju i 6:e kapitlet om synden och i 7:e kapitlet om vår vanmakt inför lagen. Och det slutar 7:e kapitlet med att Paulus säger i vers 24: jag arma människa, vem ska frälsa mig? Och så kommer det då svaret att det ska Gud göra genom Jesus Kristus vår Herre i vers 25. Och i 8:e kapitlet vers 1: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och det var en vers som jag hade väldigt svårt att förstå. Först när jag var som tonåring så tyckte jag det var svårt att förstå. Finns ingen fördömelse? Jag förstod liksom inte själva språket, vad som menades. Då fick jag förklarat för mig att det finns ingen fällande dom. Men jag tyckte fortfarande det var svårt, även om jag förstod det, så var det svårt att tillgodogöra sig det. Att det inte finns någon fällande dom i mitt liv. Men så är det vad det som står här. Du kanske också tycker det är svårt att ta till dig. Det finns ingen fällande dom i ditt liv. Och så förklaras det då i vers 3. Och nu så fördjupar jag mig inte här i ordförordet, utan jag läser det urvalet. Men det står så här då i vers 3: det som var omöjligt för lagen. Alltså lagen som försökte få ordning på dig och mig klarade ju inte av att få ordning på dig eller mig. Du lärde dig de 10 budorden utan till och du tillgodogjorde så mycket moral så det stod dig upp i halsen, men du blev ju inte bättre för det. Lagen kunde inte åstadkomma någon förändring i ditt liv. Det beror inte på att det var något fel på lagen, utan det beror på att vi är oförbättliga. Synden i våra liv kan inte helgas. Den kan bara dödas. Alltså det som var omöjligt för lagen, nämligen att göra oss till bättre, om jag får tala lite förenklat, det gjorde Gud. Ser ni att det står så? Genom att sända sin egen son. Och han sände sin egen son rakt in i våra liv. Och när han sände sin egen son rakt in i våra liv och Jesus kom in i våra liv, då dömde han synden som bor i oss och reste korset i våra liv. Det är därför vi alla måste dö. Men han gjorde inte bara det, utan han upprättade sitt rike. Och när han upprättade sitt rike, sin närvaro, gjorde din och min kropp till sitt tempel, då, och nu kommer vi till vers 4, uppfylldes lagen. Så, genom att Jesus kom in, skulle lagens krav uppfyllas i oss. Lägg märke till vad det står. I oss. Inte av oss. Lagens krav kan inte uppfyllas av oss. De kan bara uppfyllas av Jesus. Men han uppfyller det i oss. Lagens krav är uppfylld i ditt liv av Jesus. Det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud när han sände sin son rätt in i ditt liv, rakt in i vår gemenskap. Så uppfylls lagens krav hos oss som inte lever efter köttet utan efter anden i det nya paradigmet. Det nya är alltså att Jesus är min Herre och min frälsare. Och att jag vandrar i gemenskap med honom i hans ande. Det är det nya livet. Då har det hänt att Gud har ryckt upp mig ur min gamla miljö och planterat mig i sitt rike. Och där är jag. Och det första som en kristen behöver bli rotad i det här avseendet, det är att inte bara försöka förstå det här, utan att kunna försöka bejaka det. Jag ser så mycket otillräcklighet i mitt eget liv. Ja, men so what? Du är otillräcklig. Ju mer du ser av dig själv, desto värre kommer det bli. Men det är inte det som den kristna tron handlar om. Frågan är om du ser vad Gud har gjort för dig genom Jesus Kristus. Det är det du ska se. Och det är det du ska bejaka. Det är det du ska sätta din lit till. Det är det som är det kristna livet. Han är det kristna livet. Och det kallas för trons goda kamp. Att våga tro det som vi ändå inte ser, så att säga, i rent fysisk mening. Och att tänka att få ett helt liv att öva sig på just det. Det är fantastiskt. Jag måste säga att jag upphör aldrig att glädja mig över vad Gud har gjort för mig. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men vi talade om, jag ska visa på två andra ställen, eller jag behöver kanske inte slå upp det, men det här i 5 Mosebok 6:4, där det står att du ska älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Så såg jag vid ett tillfälle när jag läste några rabbinska kommentarer till det där, och jag har berättat det här också, att det där med hela hjärtat, för där kan man ju återigen känna sin otillräcklighet, det förstod rabbinerna som att du ska älska honom med allt ditt goda och med allt ditt onda. Allt det som är begåvning och tillgång och fördelar i ditt liv, för sånt finns det förvisso, det ska du ställa till Guds tjänst. Men också alla dina tillkortakommanden, alla misslyckanden, alla dåliga erfarenheter, allt som är sjukt och perverst i ditt liv ska också bäras fram till Gud. Du ska bära fram allt till Gud. Hela ditt hjärta ska du gå till honom med. Det är det här som Jesus försöker undervisa om vid många tillfällen. Och det är därför som det stör inte honom om han förnärmar någon eller säger någonting så att de tar illa vid sig. Ja, han kanske var oförskämd då. De kanske tog illa vid sig. Det gör väl ingen skillnad. De ska ju ändå bära fram allt till Gud. Och det här har jag tänkt på själv i många tillfällen, inte bara i mitt eget liv utan också när jag ser människor runt omkring mig, särskilt kristna människor som beklagar sig över en del ena och en del andra. Ibland med rätta och ibland inte med rätta. Spelar ingen roll, därför att de är kallade till att följa Gud med hela sitt hjärta under alla omständigheter, och något alternativ gives icke. Det faller alltså alltid tillbaka till oss själva. Spelar alltså ingen roll egentligen vad som händer eller inte händer i vår gemenskap eller i våra liv. Har ingen betydelse. Det är bara en sak som har betydelse. Nämligen att du vill följa Herren med hela ditt hjärta, med allt ditt goda och allt ditt onda. Ordspråksboken 4:23 är en vers som jag tycker ni borde inte bara känna till utan kunna utan till. Kommer ju före Jesaja, efter Saltaren. Ordspråksboken 4:23. Där läser vi: framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Alltså precis tvärt emot vad den västerländska människan tänker sig. Precis tvärt emot undervisar Bibeln. Vi säger att vi råkar ut för så mycket och livet är orättvist emot oss och så vidare. Och i en mening så kan man kanske förstå och hålla med om det, va? Men livet är inte någonting som du råkar ut för. Det är inte så att du är som en badboll som kastas hit och dit, för att använda en paulinsk bild. Som slängs en hit och dit av vindkast och av vågor och så vidare. Utan du har ju ett liv. Ända från det att du blev till så har du ett liv. Du är ägare av ett liv, och ännu högre grad så gäller ju det sen Jesus har kommit in i ditt liv. Den som tror på mig, han ska äga liv, säger Jesus. Du äger honom, du har honom. Han är livet i ditt liv. Därifrån utgår livet. Så mitt liv, det blir så som det utgår ifrån mitt hjärta. Och då kanske man kan tänka sig så, ja men jag kan ju inte påverka allt. Nej, det kan jag inte göra kanske, men jag kan åtminstone påverka i så mått att att det faktiskt är jag utifrån mitt hjärta som tolkar och förstår allting som händer i mitt liv. Framförallt må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår alla dina tolkningar. Därifrån utgår all din förståelse. Där bestäms mycket av, där utstakas mycket utav hur ditt liv ska utformas. Jaha, men då är vi ju där då, som Guds ord undervisar. Att det viktigaste, det är alltså Guds närvaro i mitt hjärta. Och att mitt hjärta är bundet vid honom. Och att den kärlek som finns i hans hjärta gör att han förenas med mig och jag förenas med honom. Att jag är lyhörd för honom. Dra nu inte den slutsatsen att Sundliden har sagt, jaha, då ska allting gå bra. Det har han inte sagt. Det kanske går jättedåligt. Men du kan inte beklaga dig. Därför att du går ju i gemenskap med honom. Om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inte ett ont. Ty din käpp och stav är med mig. Den gode herden är ju hos mig. Under livets alla omständigheter. Och ingenstans har Jesus sagt att livet skulle vara enkelt. Men det är så att säga enkelt i så motto att han är närvarande och att han bär mig också genom svårigheterna. Och i synnerhet de här vanmäktiga stunderna när jag inte kan göra någonting, så bär han mig. Och kan jag uppleva hjärtats gemenskap med honom och hur han bär mig i detta, ja, då är jag ju verkligen i anden, då är jag ju verkligen i tron, då är jag ju verkligen förenad med honom. Det viktigaste kallelsen som vi människor har, det är alltså att vara förenade med honom. Det var just det som de skriftlärda inte var. De var på tvärs emot honom. Och lärjungarna förstod inte det som vi har pratat om idag. De hade ingen förståelse av det här. Och det kan man inte begära heller. Därför att det här är sånt som har uppenbarats efterhand genom evangeliets ord. Och genom den helige ande. Jesus säger alltså i vers 19. Från hjärtat kommer onda tankar och så vidare. Det är där förändringen behöver äga rum. Då förstår du också det som han sa, eller citatet där i vers 8 och 9. Alltså Matteus 15, 8 och 9. Jag läste det förra gången, men jag hoppade över när vi gick igenom kommentaren här nu. Men Jesus, han säger till dem i vers 7, ni är hycklare. Och så citerar han från Jesaja. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves styrkar de mig, eftersom de läror det förkunnare människors bud. Om du förstår dem nu i ljuset utav det jag har sagt, så kan man säga så här. Detta folk ärar mig med sina läppar. Ja, men det är väl inte fel att ära Gud med sina läppar, det är ju jättebra. Men det är otillräckligt. Därför att på djupet så utspelar det sig i våra hjärtan. Och om det inte utspelar sig i våra hjärtan, så är det ju ett skådespeleri i alla fall, alltså ett hyckleri. De tyckte själva inte, de här som ärade Gud med sina läppar, att det var något skådespeleri. De var säkert jätteärliga. Men i ljuset utav vad Gud gör på djupet i våra hjärtan och måste göra i våra hjärtan, så är det alldeles, alldeles otillräckligt. Eller som det står, deras förgäves styrkar de mig. Det blir inte fel att dyrka honom. Nej, men det är förgäves. Om det inte utspelar sig i hjärtat. Det här med att göra lagen, det var någon som sa, uttryckte det så här också. Tänk om man kunde, nu kan man ju inte göra det, men tänk om man kunde uppfylla lagen helt och fullt, så att man gjorde lagen till punkt och pricka, fullkomligt. Så behöver det ju fortfarande inte betyda att man älskar Gud. Man kanske gör det samtidigt som man tycker illa om Gud. Det handlar alltså inte om, det är otillräckligt rättare sagt, att leva efter lagen eller under lagen eller att berömma sig av lagen. Därför att det som Gud gör, det gör han i våra hjärtan och det gör han ensam i suveränt majestät. Han blir stor för oss. Och det är det här Paulus också till sist då, om det här med att tjäna Gud med hela sitt hjärta. Jag är ganska säker på att det är det här Paulus menar och lägger in i uttrycket den goda kampen. Ni vet att han talar om på flera ställen i Timoteusbreven om att han ska kämpa den goda kampen. Och innan jag såg det här och förstod det här, så tänkte jag som så. Att kämpa den goda kampen, det måste ju betyda att man försöker göra det som är rätt och riktigt. Och det blir i praktiken mycket att man kämpar emot sitt syndafördärv, sina tillkortakommanden, sina ovanor, skötesynder. Man kämpar med att bli en bättre kristen, att kunna göra mer av lagens gärningar än vad jag kunde göra förra året. Det är inte den goda kampen. Av det enkla skälet att den kampen kommer du alltid att förlora. Du kommer alltid att komma till korta emot din egen synd. Du kommer alltid att komma till korta när det gäller ansträngningarna att följa lagen. Det är ingen god kamp. Den goda kampen, det är att när man vaknar på morgonen, träda upp och tacka Gud för allt den har gjort för mig genom Jesus Kristus. Det är inte så enkelt alla gånger. Att sjunga lovsånger av hjärtat. Att tro på honom när livet far hårt fram med mig. Men att sätta sin förtröstan på honom och på det som han har gjort för mig. Det är den goda kampen. Därför i den kampen vinner jag alltid seger. För när jag vinner den kampen och han blir närvarande och verklig. Och det blir uppenbart för mig vad han har gjort. Då finns segern där också. Hans seger. Och det är den enda som håller i slutändan. Det är den som bär oss. Det är den som frälsar oss. Ja, allt det här ligger i den här texten. Både med att tjäna Gud med hela sitt hjärta. Därifrån utgår livet. Därifrån utgår den goda kampen. Där tar jag till mig evangeliet. Det är en livsuppgift. Och därför är det tragiskt att så många kristna inte kommer in i den goda kampen, om jag säger så. Att de är så upptagen med så mycket annat. Då tänker jag inte bara på så här kyrkopolitiska eller tjänsteorganisatoriska frågor eller otrevligheter i församlingen. Utan jag tänker också på gudstjänstliv och jag vet, allting blir så tungt och det blir så besvärligt. Och man kan inte vara närvarande och vet inte allt vad det är för något. Alltså det är helt fel kamp. Den goda kampen, den rätta kampen, det är ju inte den typen av frågeställningar. Utan det är ju evangeliets närvaro i mitt liv. Att kämpa den kampen. Bönen, det skulle vara den platsen där man tillgodogör sig evangeliet. Ni vet kanske att det står i första test 5:17, jag måste ta det, nu känner jag att vi kommer lite vid sidan om här, men nu är det inte, ja det är undervisning, men det är lika mycket predikan. Det är skillnad på predikan och undervisning, men jag märker att jag predikar för er. Men det må väl vara hänt. Det står så här i första test 5:16-17. Var alltid glada. Be oavbrutet. Och så vidare. Ni kanske känner igen det där. Paulus staplar upp ovanpå varandra. Och då brukar vi kristna tänka som så när vi läser det. Och jag har varit inne i det samtalet mer än en gång. Att ja, men var alltid glad, det kan man ju inte alltid vara. Och be oavbrutet, det går ju definitivt inte. Hur skulle det se ut? Och hur det här ska hänga ihop, det förstår jag absolut inte. För det finns ju ingenting som är så tråkigt som att be. Om man ska ha roligt så ska man ju inte be. Det finns ju roligare saker att göra. Men vet, för judarna så hängde det här faktiskt ihop. Var glad. Var alltid glad. Och be alltid. Det hängde ihop. Därför att för judarna var det samma sak. Och hur kunde det vara det då? Jo, de var nämligen så här för dem att de tänkte som så att livet i den här världen, det är hårt. Miljön i den här världen är besvärlig och det är tungt. Här är det plikten och här är det olyckor och här är det mycket sorg och saknad och sånt som drabbar oss. Ja, det är besvärligt i största allmänhet. Det mesta är besvärligt. Men Gud har gett oss en möjlighet att fly ifrån allt detta besvärliga och komma inför hans ansikte, alltså gudstjänsten. Gudstjänsten är för juden en sorts verklighetsflykt i positiv mening. Gud vare tack som har gett oss gudstjänsten och bönen som gör att vi kan glädja oss och glömma allting som är bekymmersamt. Därför så älskar rabbinerna att tänka på bönen och gudstjänsten, för då slipper de ju tänka på alla besvärligheter. Tänk att Paulus använder den tankegången här i första Thessalonikerbrevet. Och jag har gjort mig till tolk för den också när jag talar om den goda kampen. Jag tvivlar inte på att det finns mycket besvärligt i ditt och i mitt liv. Men det jag talar om, det är evangeliet och bönen. Att vi kan leva under Guds herravälde. Vi kan leva i Guds evangelium alltid. Och då är vi alltid glada. Vi lever i ett annat paradigm. Under en annan herre än denna världens herre. Så jag hoppas att det här blev till inspiration på så sätt att när du är i bön, ta ordentligt med tid i bönen. På så sätt att du tar ordentligt med tid på att tänka på allt som Gud har gjort för dig. Tänk på evangeliet. Tänk på hur han lämnade härligheten inför sin faders ansikte och lät sig begränsas i en människa för din skull. För att komma dig nära. Tänk på hur han var ställd under lagen. Lagen som han själv är upphovsman till. Men han gick in under den för din skull. För att uppfylla den, fullborda den åt dig. Och det skedde ända från det att han var liten. Han omskars när han var 8 dagar. Och han bars fram till templet och de offrade för honom. Och allting har han gjort som lagen kräver att en människa ska göra. Och han har gjort mer än så. För han har också tagit på sig lagens straff. Om han bara hade gjort allt det som lagen har sagt, så skulle han ändå inte ha gjort allt. Därför att lagen talar också om bestraffningar när man inte gör lagen. Men Jesus var aldrig i den situationen att han inte hade gjort lagen. För han gjorde alltid lagen. Och därför behövde han inte straffas. Icke desto mindre så uppfyller han lagen också i det avseendet. Han tar på sig lagens straff. Så han både uppfyller den och tar på sig straffet. För din skull. För att vi skulle gå fria. Inte fria i så mått att vi inte skulle bli bestraffade om vi stjäl en bil eller någonting sånt. Men vi går fria i det meningen att lagen inte kan fördöma oss. Döden kan inte döda oss och behålla oss i sitt grepp. Vi är tagna ut ur den här världen. Vi lever i den himmelska världen redan här och nu. Tänk på det. Tänk på allt det som Jesus har gjort, allt det som han har sagt. Allt det han har gjort när han gjorde bespisningsundret, när han botade sjuka, när han upprättade människor. Allt det här gjorde han ju för att du skulle förstå hurdan han är. Du kan gå igenom kapitel efter kapitel efter kapitel efter kapitel i evangelierna och tänka på att allt det här han har gjort för min skull. Det blir en lång bönestund då. Men det vore väl underbart om du ägnade bönestunden åt rätt saker. Att tacka Gud för det han har gjort. Istället för att beklaga dig över allting som är eländigt. Och som ändå kommer att gå i graven. Tacka Gud under livets alla förhållanden. Inte för livets alla förhållanden. Utan i livets alla förhållanden. För vad han har gjort. För dig och för mig. Jag gjorde en övning som jag bara kan tipsa er om. För nu är tiden nästan slut här. Men i Efesierbrevet. i första kapitlet. Om du gör som så, du kan göra den här övningen till nästa tisdag. Att du tar verserna, Efesierbrevets första kapitel, verserna 3 till och med 14. Och så sätter du in dig själv. Så att du läser vad Paulus faktiskt menar. Du sätter in dig själv så att det blir så här. Välsignad är min Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat mig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt mig i honom, för att jag skulle vara helig och fläckfri inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att jag skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt mig i den älskade ska prisas. I honom är jag friköpt genom hans blod, och jag har förlåtelse för mina synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över mig med all vishet och insikt. Han har låtit mig få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfalta allt i himlen och på jorden. I honom har jag också fått mitt arv, förutbestämd till det av honom som allt efter sin vilja, som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att jag som har mitt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också jag, sedan jag hört det sanna budskapet, evangeliet om min frälsning. Ja, i honom har också jag, sedan jag kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på mitt arv, att jag ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Så skriver Paulus. Ni kan gärna skriva rent det när ni kommer hem på ett eget papper och skriva det in jag, och så sätta upp det på kylskåpsdörren till exempel. Eller lära dig utantill. Amen, låt oss be. Herre, vi tackar dig för allt det som du har gjort för oss. Och Herre, tack för dem. Utomordentliga ansträngningar som du gjorde här på jorden för att förklara också för de skriftlärda av fariseerna vem du är, vad ditt ord är för något och vad du gör för oss, och att du gör det för vår skull. Herre, tack för att vi vet vad vi ska lyssna efter när vi läser i Matteus evangeliet. Vi ska lyssna efter din röst, efter ditt budskap. Efter det glada budskap som talar om vad du har gjort för oss. Herre, fyll oss allt mer med ditt goda. Och sätt oss i stånd, både som enskilda och som församling, att kämpa den goda kampen. Amen.
Du har fått lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det var del 42 vi fick lyssna till. Och det var Värnamo församlings närradio som har sänt det här programmet. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändning från Radio MF och Missionskyrkan, och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.